folk till lärjungar, Fader. Att du ska känna nöden för människors frälsning, Fader. Och viljan och kraften att gå ut och förkunna, Herre. Vittna om vad du har gjort i våra liv, Jesus. Vittna om den härlighet som finns i dig för varje människa som överger sin onda väg och tror på dig, Fader. Så Gud, vi ber om ditt rike och din vilja i denna stad, Herre. Låt det ske, Fader. Amen. Amen. Mitt namn är John Horgby. Jag är en av medlemmarna här i församlingen som får äran att predika då och då. Delaktig i församlingens bibelskola, församlingens ungdomsarbete och dyliga saker. Så det är fantastiskt kul, fantastiskt härligt. Och jag ska idag förkunna utöver om ett tema som vi har i församlingen. Som pågår några söndagar, som är en levande församling. Att vi vill vara en levande församling, och jag ska tala idag om att i en levande församling verkar Guds ande. I den levande församlingen så verkar Guds ande. Tyvärr är det så att i ett antal församlingar, kyrkor världen över, Sverige över, så finns inget liv. Det finns däremot död. Det finns många församlingar som inte är fyllda med liv från himlen, tyvärr. Och för att bara se detta i skriften, så kan vi också gå till Uppenbarelseboken, kapitel 3, vers 1. Så vi börjar i Uppenbarelseboken, den lättaste boken i Bibeln. Och det läser vi i kapitel 3, vers 1. Följande. Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever. Men du är död. Du har namn om dig att du lever. Men du är död. Det var alltså en sanning om den församling som fanns på plats i nytestamentet tid i Sardes, att den hade liv om sig, eller den rykte om sig om att den var vid liv. Men det var falskt, den var död. Så detta är någonting vi inte vill fastna i, detta är någonting vi inte vill ha. Vi vill inte vara en död församling, utan vi vill vara en levande församling. Och den punkt som jag ska tala om idag handlar om att, som sagt, att i den levande församlingen verkar Guds ande. Det är nog ganska logiskt att om det ska finnas liv i en församling, så måste Guds livgivande ande få vara på plats. Om inte Guds ande är på plats, så har vi inte särskilt mycket liv i oss själva. För att du och jag är absolut beroende av att Gud är närvarande. Du och jag kan inte producera något himmelskt liv. Vi kan inte producera någon Guds närvaro. Det är bara Gud som kan komma med detta. Och därför är vi så absolut konkret beroende av Guds andes närvaro. För att vi ska vara en levande församling. Och jag hade tänkt tala om ett antal förutsättningar som detta kräver för att det ska fungera. För det finns faktiskt vissa kvalifikationer för att Guds ande ska vara närvarande. För att han ska trivas, för att han ska finnas ibland oss. Och det finns tydliga, konkreta saker som du och jag kan göra för att stänga ute Guds ande. Men det finns också tydliga, konkreta saker vi kan göra för att bjuda in Guds ande i våra liv och i vår församling. Och dessa kvalifikationer har faktiskt väldigt mycket att göra med hur vi som enskilda församlingsmedlemmar, enskilda lemmar i kroppen, förhåller oss till vår synd och till våra medmänniskor. Hur vi förhåller oss till våran egen synd och till våra medmänniskor. Och för att se detta så kan vi gå till Efesierbrevet 4 kapitel, vers 29-32. Efesierbrevet 4, vers 29-32. Då står det skrivet så här. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp och där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Det finns en mängd olika saker som vi lär oss utifrån denna text. Men den sak som jag vill mest poängtera denna dag är det faktum att varje kristen har en förmåga och kapacitet till att bedröva Guds ande. Varje kristen har en förmåga, en kapacitet och i någon mening ett val att bedröva Guds ande. Och detta, kära vänner, är en fantastiskt dålig förmåga som du och jag bär på. På alla sätt oönskvärd, på alla sätt avskyvärd. Det är inget gott att ha den förmågan som du och jag har att bedröva Gud. Och därför så är det väldigt mycket allvarligt och denna uppmaning som Paulus ger dig och mig här i skriften. Han uppmanar oss att inte bedröva Guds ande. Och därför måste vi på allvar ta denna uppmaning till vårt hjärta. Så att vi ser till att vi inte bedrövar Guds ande. För den konsekvens som sker när Guds ande blir bedrövad, det är att vi för stunden mister hans närvaro och välbehag. För stunden så mister vi liksom, vi mister honom, känslan av honom, närvaron av honom. Han blir bedrövad, han drar sig tillbaka så att säga. Och den sorg att få göra detta, den sorg för mig när jag känner att jag misslyckats, jag har bedrövat Gud. Den sorg som leder mig i konkret ödmjukhet och omvändelse inför Gud. För det är också ganska logiskt att det är en smärta att bedröva den person man älskar. Det är en sorg. Det är något fruktansvärt att bedröva den som man älskar. Den som man värderar högst av alla. Det är en sorg att inte få vara nära den man älskar. Att den personen blir bedrövad så att den drar sig undan. På grund av min gärning. På grund av min handling. Det är en sorg, kära vänner. Och därför blir det också i någon mening något form av lackmustest, om man vill så vill säga. Att hur mycket man älskar Gud, hur mycket man egentligen avskyr det som bedrövar honom. Ett test på hur mycket man älskar Gud kommer ju stå i kontrast till hur mycket man flyr bort ifrån det som inte behagar honom. Jesus sa i Johannes 14:21 att den som har mina bud och håller dem, det är den som älskar mig. För det är ganska också givet att om man älskar någon så kommer man ju vara den till behag. Vill jag vara den till behag? Och om man misslyckas med det så kommer man lämna det som man har misslyckats med. Och sörja över det. För att återigen gå tillbaka till det som behagar den man älskar. Och det finns en berättelse i Gamla Testamentet som jag tycker beskriver detta på ett väldigt tydligt och konkret sätt. Och den talar om när förbundsarken, Guds ark som symboliserar hans närvaro, försvinner ur Israels läger. Vi kan gå till Första Samuelsboken, kapitel 4, vers 16-18. Och då är det så att Israel är i strid med filisterna. Och de förlorar striden och Guds ark blir erövrad. Guds närvaro försvinner från Israels folk för arken blir erövrad. Och då ska vi läsa om hur två personer reagerar när de får höra denna sorgens nyhet om att Guds närvaro har lämnat dem. Första Samuelsboken 4, vers 16-18. Står det så här. Mannen sade till Eli, det är jag som har kommit från slagfältet. Jag flydde från slagfältet idag. Då sade Eli, vad har hänt min son? Budbäraren svarade: Israel har flytt för filisterna och många i folket har stupat. Även dina båda söner Hofni och Pinehas är döda och Guds ark har blivit erövrad. När han nämnde Guds ark föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten. Han bröt nacken och dog för mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i 40 år. Det vi möter i denna text är alltså hur den gamle Eli reagerar på nyheten om att Guds närvaro har blivit bestulen Israels folk. Guds ark, Guds närvaro har blivit bortförd. Och texten säger ingenting om hur han reagerar när han får höra att hans söner är döda. Att Israels folk har förlorat, att många har stupat i striden. Det står ingenting om hur han reagerar på det. Men det står något om hur han reagerar när han får höra om Guds arks bortförande. Då kan man minst sagt säga att Eli sätter kaffet i halsen. När han nämnde Guds ark föll Eli baklänges av stolen, står det. När han nämnde Guds ark föll Eli baklänges av stolen. Och varför är hans reaktion så kraftfull? Varför liksom får han spader och faller baklänges och bryter nacken? Varför gjorde han inte det när han fick höra att hans söner är döda? Varför gjorde han inte det när han fick höra att Israels folk hade stupat i striden? Jo, för en människa som älskar Gud så är avsaknaden av hans närvaro det värsta som kan hända. Avsaknaden av Guds närvaro är det värsta som kan hända. Så Eli blir bestört när han förstår att Guds ark inte längre finns bland Israels folk. Och i vers 19-22, bara efter denna passage, så får vi läsa om när hans sonhustru får höra dessa sorgens nyheter. Första Samuelsboken 4:19-22. Hans sonhustru, Pinehas hustru, var havande och nära att föda. Hon fick höra nyheten att Guds ark var bortrövad och att hennes svärfar och man var döda. Då sjönk hon ner och födde sitt barn, för födslovärkarna kom över henne. Medan hon höll på att dö, sade kvinnorna som stod omkring henne: var inte rädd, du har fött en son. Men hon svarade inte och brydde sig inte om det. Hon kallade pojken Ikabod och sade: härligheten är borta från Israel. Eftersom Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda. Hon sade: härligheten är borta från Israel. För Guds ark är bortrövad. Så här kan vi läsa om Elis sonhustru som blir apatisk inför sitt nyfödda barn. I kontrast till nyheten om att Guds ark är bortrövad. När de sa att hon har fött en son så sa att hon svarade inte. Hon brydde sig inte. Så det enda hon sa att härligheten är borta från Israel. Och hon döper sedan denna son till Ikabod som på hebreiska betyder utan härlighet. Tänk att du döper ditt barn till utan härlighet. Det är ett sorgens namn. Hon gör det i sorg och avsaknad på Guds närvaro i Israels folk, bland Israels folk. Arken är bortrövad. Guds närvaro är borta. Härligheten saknas. Och dessa två skildringar om Eli och om hans sonhus tycker jag på något sätt talar väldigt tydligt om hur det är när vi bedrövar Guds ande. När Guds närvaro liksom överger oss för stunden. Det är en sorg. Det är en smärta. Det finns ingen glädje i det. Härligheten saknas. Härligheten har lämnat. Det är en sorg. Och nu är det tack och lov inte så komplicerat att få tillbaka Guds närvaro i ens liv som det var på Israels tid. Då var man tvungen att föra tillbaka arken. Tack och lov så behöver inte vi syssla med arken idag. Utan idag är det vi som är templet för Guds närvaro. Men det finns också tydliga konkreta saker som vi måste göra när vi har bedrövat Gud. Och detta är helt enkelt ödmjukhet inför honom och omvändelse. Om vi går tillbaka till texten i Efesierbrevet 4, vers 30-31, så står det som så att bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsen dag, utan istället lägg bort all bitterhet, häftighet, vrede, allt skrikande, förolämpningar och all annan ondska. Bedröva inte Guds ande, utan istället ska ni lägga bort allt detta. Alla de saker som Paulus radar upp, det är synder. Det är handlingar som du och jag gör som bedrövar Guds ande. Och den tydliga, konkreta undervisningen från Bibeln att vi ska lägga bort allt detta. Det finns liksom inga frågetecken att hur ska vi göra det, Paulus? Eller vad menar du? Hur kan vi sluta bedröva Gud? Det är supertydligt. Lägg bort det som bedrövar honom. Lägg det åt sidan. Gör upp med ditt hjärta och ta bort det. Och det var egentligen detta som jag inledningsvis nämnde som en kvalifikation för att vi ska kunna vara en levande församling där Guds ande närvarar. Att vi lägger bort allt som stänger ute honom. Att vi gör upp med alla de saker som bedrövar honom. Det är då han kan komma med sin närvaro. Det är då vi kan vara en levande församling fylld av andens liv. Och den andra kvalifikationen som jag nämnde, det handlade om våra relationer till varandra som syskon i tron. Våra relationer till våra medmänniskor. För i vers 32 säger Paulus också det här när han har sagt att vi ska lägga bort vissa saker. Bitterhet, häftighet, vrede, skrikande, förolämpningar och all annan ondska. Så kommer också detta. Var istället goda och barmhärtiga mot vilka då? Jo, mot varandra. Var goda och barmhärtiga mot varandra. För att Guds ande inte ska vara bedrövad så tar vi först itu med vår egen synd. Vi tar först itu med vår synd och sedan tar vi itu med våra relationer sinsemellan. Vi vårdar våra relationer, vi är barmhärtiga och vi är goda mot varandra. Du vet, som Guds folk, som Guds församling så kan vi inte omöjligt ligga i fejd med varandra. Vi kan inte ha konflikter troende syskon emellan. Vi kan absolut ha olika åsikter, olika uppfattningar. Men det vi inte kan ha är konflikt. Det vi inte kan ha är osämja och oförlåtelse. Utan istället för detta så ska vi vara goda och barmhärtiga mot varandra. Kan du säga amen? Amen. Men då är frågan att hur barmhärtig ska vi vara? Vilken nivå av barmhärtighet och vilken nivå av godhet är Bibeln föreskriver för oss? Om du följer med mig till Lukas evangeliet kapitel 6 så ska vi också där få en väldigt tydlig undervisning om detta. Det är detta som är så fantastiskt med Bibeln att det finns så få frågetecken. Man får svar på tal ganska snabbt. Hur barmhärtiga och hur goda ska vi vara mot varandra? Lukas 6, 35-36. Lukas 6, 35-36. Då säger Jesus så här. Älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. För han är god mot de otacksamma och onda. Vers 36. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Detta är en ganska hög nivå av godhet och barmhärtighet som Bibeln tillskriver den troende att leva i. Var barmhärtiga så som Gud, så som er far är barmhärtig. Barmhärtighetens konung. Så barmhärtiga ska vi vara. Så vi är kallade att som troende syskon emellan att ge varandra godhet och ge varandra barmhärtighet. Att inte ge detta är fel. Vi har mandat, vi har en uppmaning, en befallning att vara goda och barmhärtiga mot varandra. Och strax efter denna uppmaning till barmhärtighet i Efesierbrevet så talar Paulus om förlåtelse. Förlåt varandra, säger han. Och hur ska vi då förlåta varandra? Jo, förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Hur mycket har Gud förlåtit dig genom Jesus? Allt. Du vet, det finns inte en enda missgärning, inte en enda överträdelse, inte ett enda felsagt ord som inte spikades upp på Golgata kors den dagen du blev frälst. Allt förlät han dig den dag du blev frälst. Förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Du vet, det är fullkomligt omöjligt att på något sätt motivera någon som helst oförlåtelse mot någon som helst person som kristen. Bibeln ger inget utrymme för bitterhet. Bibeln ger inget utrymme för oförlåtelse. Absolut ingenting. Det finns inget utrymme för detta. Utan all oförlåtelse är fel enligt Bibeln. Och all förlåtelse är rätt. All förlåtelse är rätt. Markus 11, vers 25. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Det spelar ingen roll hur litet eller stort. Om du har någonting emot någon, så förlåt. Och bara för att förtydliga, att förlåta någon, det betyder inte att du legitimerar den människans missgärning mot dig. Absolut inte. Det är inte på något sätt ett okej av att vad den gjorde, nej. Men det är ändå att man drar ett streck över den missgärningen i förlåtelsens namn. Man håller inte längre missgärningen emot den människan. Man förlåter. Man säger inte att det var okej där den gjorde, men man förlåter. Att förlåta någon, det handlar heller inte om att man måste bli bästa kompis med den människan. Absolut inte. Man måste inte hålla varandra i handen och krama så tycker jag livet är fantastiskt. Men man glömmer den. Man drar ett streck över den missgärningen. Man förlåter så som man själv har blivit förlåten. Om nu Gud har strukit ett streck över mina synder, ja, då stryker jag ett streck över alla andra människors synder mot mig. Jag förlåter så som Gud i Kristus har förlåtit mig. Så Bibeln ger helt enkelt väldigt tydliga direktiv för hur vi ska vårda Guds andes närvaro i våra liv och i församlingens liv. Vi måste bygga en kultur av att vi lägger bort allt som bedrövar Gud. Av att vi lever i omvändelse. Av att vi lever i förlåtelse. Av att vi lever i godhet och barmhärtighet som församling gentemot varandra. Vi kan ha olika åsikter och uppfattningar, men vi kan inte ha konflikt, strid och oförlåtelse. Detta är på alla sätt ovärdigt Jesu efterföljelse. Vi är goda och barmhärtiga mot varandra. Och vi lägger bort bitterhet, vrede och allt annat som inte behagar Gud. För om det är någonting som du och jag måste värna om i våra liv, så är det Guds närvaro. Det är så fantastiskt att få leva i Guds närvaro. Det var som jag sa i början, i Guds närvaro så blir våra ord få. Vad ska jag säga? Jag har inget att säga, jag vill bara vara här inför dig Gud. Jag vill bara vara i din närvaro, Fader. Detta måste vi värna. Och vi måste sörja avsaknaden av hans närvaro. Vi måste sörja när vi har bedrövat honom. Jag var i Indien för, det blir 2 år sedan nu i höstas. Jag var där med en gammal klasskamrat från min bibelskola som gick i Uppsala. Vi åkte dit i 4 månader. Och så 2 månader så hade vi lite socialt arbete. Och vi hjälpte till lite allt i allo på en skola i Indien för föräldralösa barn och barn som arbetar helt enkelt. Men så vi gav dem gratis utbildning och ett målmat om dagen. Så det gjorde vi 2 månader. Men de andra 2 månaderna så hade vi en komprimerad bibelskola. En komprimerad variant av den bibelskola vi själva hade gått i Uppsala. Och denna bibelskola då höll vi på 3 platser i Indien. Fantastiskt kul att få vara i Indien övrigt sådär. Men på de 2 första platserna när vi undervisade så hade vi ett ämne som hette Anden och hans gåvor. Den heliga ande och hans gåvor. Och på de 2 första gångerna vi undervisade detta ämne, det var min vän David som undervisade, så upplevde vi inte mycket av Guds närvaro och andens manifestation när vi undervisade och när vi liksom bad för människor. Men sen, tills den 3:e gången så kom vi på det som stod i Efesierbrevet 4, att David, vi har inte gett utrymme för människor att omvända sig. Vi har inte tagit tillfälle att omvända oss inför Gud innan vi går in i undervisningen, innan vi ber för varandra, innan vi liksom ropar till Gud att han ska komma över oss. Så den 3:e gången då, innan då David går in i sin undervisning, så säger han bara att nu ska vi kort liksom, vi ska omvända oss. Hela församlingen ska omvända sig. Amen liksom. Så vi alla individuellt, vi bara säger att lägg bort det som finns i våra hjärtan som inte är rent inför Gud. Bara lägg bort det som inte är rätt inför honom. Det var liksom ingen musik och så. Alla var enskilt tyst för sig själva. Böjde sina huvuden och ödmjukade sig inför Gud. Och la bort det som de visste bedrövar honom. Jag kommer ihåg att jag blev chockad. För pang sa det. Så var Guds ande i rummet. Alla kände det. Det var inte så liksom att det var några andliga människor som upplevde att nu känner jag att någonting kommer. Att alla kände det. Guds ande kom in i rummet. Alla upplevde hans heliga närvaro. Jag kommer ihåg att det blev så konkret och tydligt för mig hur mycket omvändelsen, att lägga bort allt som bedrövar honom, står liksom i konkret samband till hur mycket han kommer. När vi lägger bort det som bedrövar honom, då har han ju utrymme att verka. Då kommer han med sin närvaro. Och då liksom, som jag sa, i hans närvaro blir orden få. David stod inte där och höll någon stor omvändelse och domspredikan av att liksom, nu ska vi omvända oss och fly bort ifrån syndet. Vi omvänder oss och pang så kommer Gud. Jag tror inte, det var inte många ögon som var torra i den lokalen. Alla var gripna av hans närvaro. Och det är just detta som vi längtar efter i den levande församlingen. Att Guds ande ska få vara närvarande och verka. Och att du och jag på inget sätt ska stänga ute honom genom att bedröva honom. Utan att vi istället tillsammans, kollektivt, får lägga bort det som bedrövar hans ande. För vi vill att liv ifrån himlen ska vara på plats när vi samlas. Vi vill leva i den härlighet som Israels Gud har för oss. Så det är detta som innebär att vara en levande församling. En plats där Guds ande får verka och vara närvarande, obedrövad. Och jag ska inte tala mycket mer. Jag tänkte att vi ska ge ut det, men vi ska tillsammans som jag gjorde i Indien. i våra hjärtan, där du sitter i din bänk, så får lägga bort det som vi känner har bedrövat Gud. Vi ska lägga bort allt som vi vet är orent inför honom. Så du kan bara där du sitter i ditt hjärta lägga bort allt som du vet har bedrövat Gud. Så Fader, i Jesu namn så kommer vi till dig, Herre. Vi vill leva i din närvaro, Fader. Vi vill ha din närvaro, ditt liv i vår församling, Herre. Och vi sörjer, Fader. Vi sörjer när vi har bedrövat dig, Herre. När vi har gjort saker som har gjort dig uppgiven och låtit dig dra tillbaka din närvaro, Herre. Så Fader, jag ber att du renar mig, Herre. Jag ber att du renar oss alla här inne, Fader. Kommer din närvaro, Fader, och bekräfta din härlighet, Herre. Kom och fyll denna plats, Jesus. Vi bara lovar dig, vi älskar dig, Fader. Tack för din nåd, din barmhärtighet, att du kommer här när vi omvänder oss, Fader. Att du renar oss, Fader. Fader, jag ber att vi genom allt ska få ha detta hjärta av ödmjukhet inför dig, Herre. Att vi ska sörja vår synd, Fader. Att vi ska älska och värna din närvaro, Herre. Vi ber om detta i ditt namn, Fader. Amen.
En stund av tillbedjan inför Gud. Det finns förbönsplats.